Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Förlåt, men jag stoppade precis in en tugga. En jättestor tugga äpple. Jag är snart klar.
Ja, hej, vad kul. Men jag kan berätta vad vi ska prata om. Vi ska prata om tvångssyndrom och tics och såna här saker som man inte vill att någon annan ska se att man gör. Små kontroller, små ritualer, att man inte går på sträck i gatan.
Har du sådana tics?
Nej.
Har du inga?
Jag har några speciella... ritualer har jag. Det kan vara av godo. Nu kommer vi tillbaka till igen det här med att ritualer som stör vardagen kan ju vara ett problem. Men sen finns det ritualer som jag har med... Det här börjar ju bra, det här programmet. Men bastubad till exempel. Mm-hmm. Där har jag ju en ritual. För mig det är liksom heligt. Det är återhämtning per definition. Och då måste det gå till på ett speciellt sätt. Jag går in i bastun. Jag vänder på minuträknaren där inne. Och jag får inte duscha förrän efter 8 minuter hur varmt det än blir. För då kan jag se att det har gått halva tiden. Och sen så måste jag basta minst 15 minuter. För annars har jag inte gjort rätt. Kan du fatta?
Vad händer om du gör det då?
Ja, då blir jag besviken på mig själv och tycker att jag har misslyckats.
Men så här, och sen, kan man inte misslyckas med att basta?
Ja, man tycker inte det, men det kan man. Så att vi har appen för det. Så. Det ska programmet handla om i alla fall. Tvångsbeteende.
Ser det framför er. Dr. Mikael tvångsbastar.
Ja.
Ja, varmt välkomna till Läkarpodden som idag handlar om tics och tvångsbeteenden. Jag har funderat lite grann, ja. Och jag har några, jag vet inte om det är tics eller tvångsbeteenden eller vad det nu kan vara, men jag har några sådana grejer. Jag går alltid på flygplan med höger fot först.
Okej, det är något du har tänkt på, ja.
Om jag har tänkt på det. Tänkt på det själv. Jag tvingar alla jag känner att göra samma sak.
Ja.
Höger fot först. Jag hade en sån, när jag var yngre, att jag måste gå över alla kanter, upp på trottoaren, över kanter på gatan, in genom dörrar, ut genom dörrar. Alltid, första trappsteget, alltid med höger fot.
Ja.
Men nu är det bara flygplan.
Ja, nu är det bara flygplan. Ja, men då är det inte så farligt. Nu kommer vi tillbaka till den. Är det här avvikande? Många människor har det här beteendet. Det är ju först när det börjar styra vardagen som det här är ett problem. Och det är det ju när tvångstankar som man har lite så här. När det leder till tvångshandlingar. Det vill säga, för att, tänk om, jag har... glömt att slå av kaffebryggan som är oerhört vanligt. Det leder till någonting.
Att du åker hem,
ja.
Och så har du förstört halva dagen.
Ja, just det. Och har det blivit en tvångshandling.
Mm.
Jag tänkte vi skulle testa dig lite. Vi har ett psykologtest här som är typiskt för personer med OCD eller obsessive compulsive disorder. Alltså OCD, det är det vi står för.
Mm.
Så man har ett tvångsbeteende.
Okay,
det ska jag göra. Dessutom så är det ju så här att det finns ju andra funktionshinder. Här pratar man alltså egentligen om neuropsykiatriska funktionshinder. Och då kommer vi in på tics till exempel, som är bara en liten del av det här. Så att det stora övergripande ämnet kan man säga, eller beteendet, det är ju alltså tvångshandlingar och tvångstankar.
Ja.
I det här finns det störningar och då, där ingår tics, Tourettes syndrom, alltså vokala tics och motoriska tics som för, är ganska liten faktiskt.
Ja, men Tourettes och vokala, det är ju när man gör ljud eller svordomar eller ja, när precis. Man utan att kunna, ja, och det går inte att behärska sig utan det bara kommer.
Ja, just det. Och det ingår som ett litet delfenomen i en typ av andra en del andra där andra störningar är ganska vanligt också. Okay. Men jag tänkte jag skulle börja med det här testet i alla fall. Mm. På nätet finns det en massa skattningsformulär, alltså på engelska, svenska, där man på olika sätt försöker hitta alltså ett avvikande beteende och ett störande beteende. Nu pratar jag störande för en själv.
Alltså, om man, alltså du menar att man kan testa sig på
man
nätet?
Man kan testa sig. Ja. Och då finns det till exempel, jag läser lite innan till här. Det finns TCI, Madras, HD, GAD 7, egenbedömning, BOX, MD, Audit, DIDIT, SP, SIAS, SPLC, LHH, CL31, Berkeley, RAS.
Vad är allt det här?
Olika skattningsskador. Jag hade kunnat fortsätta en minut till. Då förstår man lite hur svårt det kan vara att definiera det här. Alltså man har
är det där olika
skalor för att mäta tvångssyndrom.
Jaha, oj.
Så det finns alltså en enorm uppsjö. Och de är lite olika sånt här. Och jag tänkte vi skulle testa en av de här skalorna. Mm. Bara. Mm. Och jag bara säger att det finns alltså en oändlig mängd av dem. Och den går så här. Då ska du, stämmer det här eller stämmer det inte? Och har det stämt på dig kanske någon gång som ung?
Ah,
16
okay.
och
yes.
yngre.
Yes.
Där
jag
är
med.
Ja.
Jag är med.
1. När jag talar med andra har jag svårt att förstå hur de känner sig.
Nej.
Jag har väldigt svårt för att klara grupparbeten och att fungera i grupp.
Nej.
Det är svårt att föreställa sig vad andra förväntar sig av mig.
Nej.
Det är ofta som jag inte vet hur jag ska bete mig i sociala situationer.
Ja, men jag döljer det väl. Nej, inte så värst.
Jag är bra på att småprata och kallprata med folk.
Kan inte du svara på det? Är jag det?
Ja, den frågan är vänd för att man inte ska kunna svara nej på
allting. Ja, men jag fattar. Ja, jag är bra på det.
Ja, det ja.
Okay.
När jag känner mig överväldigad av intryck vill jag vara i fred och stänga dem ute.
Nej.
Hur man skaffar sig vänner och umgås socialt är obegripligt för mig.
Nej. Och jag skrattar i för sig. Om man känner så är det ju, då är det ju skitjobbigt.
Ja. Ibland måste jag hålla för öronen för att utestänga obehagliga ljud. Till exempel högt samtal eller dammsugare.
Nej. Men jag kan bli jävligt irriterad ibland när jag tycker att det smäller och gapas för mycket hemma. Men det är oftast när jag har jobbat Nyhetsmorgon och är dyngtrött och jättekänslig i hörseln.
Det kan vara väldigt svårt att avläsa en persons ansiktsuttryck, gester eller kroppsspråk samtidigt som personen talar.
Nej, det tycker jag inte. Tvärtom.
Jag fokuserar mer på detaljer än på helheten.
Ingen aning.
Nej, men det gör du ju aldrig. I den avslutande frågan som jag tycker är rätt så bra också. Så här, alla de här visar ju liksom vad det är, vart man är på väg. Jag blir extremt upprörd när det sätt som jag föredrar att göra saker på plötsligt förändras.
Nej. Men alltså när du ställer de här frågorna då framstår jag ju som världens tråkigaste mellanmjölksmänniska.
Nej, det vet jag inte. Men det här är typiska. Mycket av det här vi nu har pratat om. Och återigen, som jag sa, vi ska inte läsa de andra 100 olika skalorna, men det är samma andas barn här. Mm. Det vill säga, man har det finns ju, det är ju inte så att man bara har tvångstankar, en tvångssanning, en sån och sen inte mer. Alla har vi det. Mm. Men utan väldigt ofta så har man ett annat beteende också och det är det man är ute och fiskar efter här. Alltså,
jag fattar.
Det finns, okay. Alltså, och då kommer vi in lite glidande på autistiska drag. Och jag sa inte störning, jag sa drag. Mm. Det finns autistiskt högpresterande personer, specialpresterande personer, lågpresterande personer. Det finns med utvecklingsstördhet. Det finns med lågbegåvning också sånt här. Men det måste ju inte vara. Det är därför man. Och där det typiska är här då, där tvångssyndrom kan ingå, är att man har det här oförmågan att läsa av sin omgivning, sin situation, personen som sitter framför en just nu.
Ja, men jag fattar. Men får jag bara fråga en sak? Om vi tar hela den stora skalan, vad heter det? OCD.
Ja.
Mm. har inte det lite sådär en stigande och fallande skala? Jag tänker mig att alla har lite sådär någon tvångstanke eller någon idé om att man måste göra på ett visst sätt, eller varje gång jag går förbi det där skyltfönstret så måste jag vinka, eller alltså att springa, alltid gå på A-brunn eller inte gå på A, alltså det finns ju massor med sådana saker. Är det inte så att alla har någonting, men sen så kan det ju vara mer eller mindre, och är det riktigt, riktigt mycket så blir det jobbigt i livet för
dem. Precis, och det är precis som du säger. Ju mer jag tänker på det så kommer jag på egna grejer som jag har. Men sen är det då ungefär 2% av befolkningen, alltså 1 på 50, som har så att det stör vardagen. Så pass ganska vanligt är det. Och det är ingen skillnad på kön här. Män och kvinnor är lika. Och när det här liksom spelar roll i livet. Jag kan dubbelkolla någonting. När jag åker upp till Nyhetsmorgon på måndagar, la jag in väskan? Ja, men det gör ju jag alltid. Alltså, jag stannar bilen. Jag är 99% säker på att väskan ligger i bilen. Jag öppnar och den ligger alltid där. Och sen tänker jag inte mer på det. Men jag gör det.
Du dubbelkollar ändå?
Ja, och det är sådär. Är det här normalt beteende? Ja, det är mänskligt och normalt.
Men kan inte du berätta lite grann så här? Om man tittar på OCD och så tar du de här vanligaste tvångstankar, tvångsbeteenden, tics och så. Vad kan det vara konkret?
Alltså det finns ju, då kommer det spännande. Då har man samlarsjuka där det ingår. Man samlar på allt möjligt. Det har vi ju sett många bilder på folk som samlar på mjölkpaket och allt. Inte kan slänga någonting överhuvudtaget. Det finns någonting som heter exkoriationssjuka, att man håller på och river och sliter och
kliar.
Sånt här. Man tvättar sig. Man kan ju se sånt här, patienter som söker för att de mår dåligt, och så plötsligt, till exempel sådana patienter har jag faktiskt haft, dock ganska länge sedan, som hade röda, väldigt nariga händer. Och liksom de kom in och så hälsade och sånt, liksom tvätta händerna, ja men det är ju bra, alltså vilken läkare inte för hygien. Jag hälsar om jag är lite förkyld, och så tittar jag på händerna och tänkte, jäklar, den här personen har tvättat sina händer 50 gånger idag, det är inte normalt. Sen har man trichotillomani. Det är det här. Man sitter och drar och virrar
i håret. Ja, i håret. Ja. Det har jag sett. Ja. Men vänta nu. Nu måste jag säga. Ja, men vänta nu. När man liksom virar håret runt fingret så här. Ja. Är det som någon slags...
Ja, det är också ett
tics.
Ja, om vi nu ska säga att nu är ju... Det här med tics är ju en liten isolerad grej. Men det här är alltså jag tycker det är bättre att kalla det för en tvångshandling.
Okej. Okay.
Men du kan styra den. Men en del kan ju inte låta bli.
Jag har den. Jag har en sån tics, tvångshandling.
Ja.
Jag biter på insidan av kinden.
Ja.
Är det en sån?
Ja, det är det ju. Om du då biter på den så att det blöder och att det stör din vardag och att du får ett sår och nu har en valk där, ja, då är
nej,
det någon...
Nej, jag har ingen valk där, och det är inte så, det går inte omkring och biter tills jag blöder. Nej. Men däremot så stör det ju.
Men de finns,
jag
till
ser
det,
ju,
de finns.
Alltså de folk som biter så hårt. Så
ja,
att de...
ja, till exempel. Aj, aj, aj. Ja.
Nej, men för mig är det mer så att jag ser, jag tänker ju inte på det. Jag gör det ju liksom bara utan att tänka på det när jag koncentrerar mig och lyssnar och sådär. Men jag vet, det finns ju andra som kan ju tycka så här, men gud, alltså jag ser ju lite rolig ut när jag gör det. Alltså man blir helt lyrig och tuggar och tuggar på insidan av kinden. Och jag vet David Elenius, han tycker att det där är så konstigt. Han bara, nej men sluta, nu äter du snart upp halva kinden, lägg av. Och sådär.
Ja, men
det har gått i arv, nu avbröt jag dig, förlåt.
Det är ingen fara, men
det där har gått i arv, min mamma gör likadant.
Ja. Men då blir det ju liksom, då är vi där igen, att det där är nog snarare en inlärd association, ett inlärt beteende. Du vet, du är väldigt medveten om det, du kan stoppa det också. Du får ju inte ångest av att låta bli. Alltså nedstämd, nu är vi där igen. Alltså,
skillnaden mellan en tvångshandling eller liksom ett riktigt tick, som man säger så.
Har du suttit bredvid någon i en bil någon gång, någon som vill åka tillbaks och kolla kaffebryggaren? På riktigt. Du träffar då en person som mår dåligt, mår illa, blir blek, svettig. Alldeles, vad är det med dig? Ja, men kaffebryggaren. Ja, men alltså, nej, jag kollade den. Ja, men jag har inte kollat den. Och då får du ett generellt ångestanfall. av det här. Inte bara att ja, fan, jag är rädd och tänker om det brinner ner. Inte sådana här, utan alltså, man får på riktigt. Och det är därför jag menar, det där kan vi nog särskilja det, att du biter lite i kinden. Mm. Eller även om du gör det ofta, så säger då David till dig att ja, men det här ska du inte göra. Nej.
Och så garvar jag och lägger av.
Och då får man nog anse att det är normalt.
Men, så att, men där kan man säga, där ligger liksom definitionsskillnaden mellan att man har en vana och att man har en tvångshandling.
Ja. Sen har, finns det ju, och det, kan man, det här är ju kul att se, alltså, om man kommer in på något kontor och sånt där, så finns det ju folk som har symmetrimani. Jag tycker det är sådana kul ord. Vet du vad det är?
Jag kan tänka mig att det är att de måste ha ordning.
Symmetrisk, varenda grej. Alltså, bananerna kan ju inte ligga som de gör på vårt bord här. Alltså, har du lagt dem här? Det ser för jävligt ut.
Och så ska man så här, räta linjer och sådär.
Det är en figur i en figur i filmen Repmånad som går att rätta till kuddar, kommer jag ihåg.
Det har jag ingen aning. Nu sköt du över huvudet på mig.
Ja, det är en film i alla fall.
Är den från 30-talet eller?
Ja, precis. Med Lasse Åberg.
Bra, vad härligt. Minnenas aveny, Dr. Mikael.
Men då har man i alla fall, hur som helst. Så att, lite minne kvar. Men det här är också ett beteende att man, saker får inte ligga fel. Och det är man i gränslandet mellan tvångshandlingar, OCD och autistiska olika drag.
Men kan man ha det så, alltså kan man tänka sig då, om du tänker på den här symmetrimanin då, kan det vara så att man helst vill att det ska vara så, men man får inte ångest om det inte är så, och då är det ändå okej, man kan leva med det, men helst, men då är man ju bara egentligen ganska noggrann.
Precis.
Alltså, det blir liksom lite skillnad på att må superdåligt över att saker och ting inte ligger symmetriskt och att bara vara ordningsam.
Ja. Och det är nog så att alltså, vi är ju alla speciella människor. Jag tror att det är ingen slump att vi hamnar där vi är, utan yrkesmässigt så är det ju viktigt. Jag ser till mig själv, jag får ju inte ångest om laryngoskopet då, när man lägger någon i respirator eller som inte kan andas, så det är väldigt bråttom. Då använder man sig av ett laryngoskop som är ett skohorn, kan man säga, med lampa. Och då ska det alltid ligga på ett ställe. Det ska ta mig fan ligga på ett och samma ställe.
Ja, det är lite bråttom, va?
Och då ligger det inte där. Då blir man ju irriterad. Men det har ju det här är ju, alltså, för det är så viktigt. Och då tror jag också en viss typ av människor söker sig till olika yrken där det passar att vara riktigt ordning och reda. Eller jag tror att folk som tycker det ska vara ordning och reda så här, nu är jag lite fördomsfull här, men jag tar det som exempel med siffror, eller en revisor kan mycket väl, där är det ordning och reda i böckerna,
därför att rätt siffra i rätt kolumn,
ja, liksom, för då är det överblickbart, du kan se vad som är rätt och vad som är fel,
och då är det ju en fördel att ha det i ordningssinnet.
Jättestor,
det är nästan en förutsättning.
Men sen så måste man ju kunna, återigen, om nu, som i mitt fall då, om det här laryngoskopet jag pratar inte låg där, då måste jag ju lösa problemet. Mm. Och jag tänker på en av de där frågorna, blir man upprörd om förutsättningarna ändras? Mm. Det är, i min lilla värld, så, alltså sjukhusvärlden, så ändras de hela tiden. Det ingår i spelet.
Ja, men det var det jag tänkte på. Jag tänkte faktiskt, om man är mamma till 4 barn i alla åldrar från 5 till 17 år, och man jobbar med direktsändningar och sänder live i minst 12 timmar varje vecka. Alltså då kan man ju inte vara för besvärad av att förutsättningarna förändras.
Nej.
För då går det ju inte.
Nej,
alltså då skulle jag ju, eftersom det hela tiden förändras, då skulle jag ju må jättedåligt om det var det. Så att det får förändras så mycket som helst. Jag gör mitt bästa i alla situationer, sen får det vara. Liksom. Ja, jag kan inte göra så mycket mer.
Nej. Och därför så har du inte tvångsmässiga tvångshandlingar eller tvångsmässigt beteende.
Men jag tror att jag hade det när jag växte upp. Och jag har en helt ovetenskaplig teori som jag hittar på själv, som jag brukar göra ibland.
Så gärna.
När jag låtsas att jag är doktor, för att jag gör Läkarpodden, då brukar jag hitta på saker och ting. Och jag har hittat på att när man växer upp i en viss ålder så har man en större predisposition. Nytt ord som jag har lärt mig att använda nu tack vare doktor Mikael. Ja. Förlåt. Alltså man är mer benägen då, helt enkelt.
Ja.
Alltså man är mer mottaglig för att ha den här typen av tvångshandlingar och tvångstankar. Och jag tänker att det händer någon gång i puberteten eller prepuberteten eller något sånt där.
Ja.
Alltså, snälla bekräfta mig.
Ja, alltså vad det gäller tvångshandlingar och tvångsbeteenden och tics då till exempel, så är det en ganska ung debut. Man har det som barn. Många barn har det i småsaker. Och att det, man rycker i något öga och så, när man blir rädd eller när man blir upphetsad så kan någon börja blinka lite. Ja. Och sånt där. Det försvinner mer och mer när man blir äldre.
Ja, men normalt sett så kan man ha det men sen försvinner det. Jag vet, jag har haft något av mina barn som helt plötsligt började skela.
Ja.
Men sen blev det också en sån här grej att när han skelade så var det ju lite så här, det såg lite roligt ut, så då skrattade vi lite grann och då började han göra det medvetet för att vi skulle börja skratta, och till slut så blev det så här, ja men nu får alla sluta skratta åt det för att annars så skelar han hela tiden. Ja, men förstår jag menar, att det blir så här, man vet inte riktigt vad som är hönan och ägget.
Nej.
Det gick över.
Ja.
Sen har jag haft ett annat av mina barn som har så här gapat lite ibland, ungefär sträckt ut käkarna.
Ja.
Och då tittar jag bara så här och bara, men vad gör du?
Ja.
Och det slutade också efter.
Ja, det är sånt går. Ja, precis. Så det,
och jag till exempel, jag hade så här regler när jag var i 11-årsåldern ungefär, att när jag går över den gatan så måste jag alltid springa. Mm. Om jag inte kommer fram före bussen så händer något hemskt. Jag måste hinna stänga innan grannen går in genom porten. Alltså man hittade på så här, och jag vet inte riktigt nu i vuxen ålder, vad var det som skulle hända liksom?
Nej.
Men det fanns någon sån här om och i så fall, hela tiden. Är det inte någon släkting till...
Alltså det, men det är en normal variant. Och alla, det är så här med tankar, att alla människor har tankar. Vad skulle hända om jag kastar mig, om jag står på en perrong, och vad skulle hända om jag slänger mig framför tåget nu, och då är allt över. Alltså sådana tankar har folk, och sen låter man, så stannar det där vid lag, och sen påverkar det inte vardagen. Det är inte, du har inte ångest för att när tåget åker förbi, du står inte svettig. Alltså det är de här grejerna. Men, men några av oss då, som jag sa, ungefär en på 50, har tillräckligt mycket av de här olika sorterna, det här tvångsmässiga, att det påverkar våran vardag. Och den debuten kommer alltså ganska tidigt. Det är sällsynt med att det där debuterar i vuxen ålder.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Men kan man ha, om man till exempel är ung och så får man någon sån där tvångstanke eller tvångshandling eller någonting, kan man då göra någonting redan där och då för att det där inte ska utvecklas och bli större och mer omfattande och jobbigare, och att man kanske får fler olika tvångssymptom?
Ja, det kan man göra. Och i behandlingen, alltså, om vi nu ska gå och glida över lite, att man har sån här som stör, så finns det ju, då har man pratat om multimodal, alltså man har flera angreppspunkter i sin behandling. Mm. Och där ingår då alltså kognitiv beteendeterapi, det vill säga, vad gör jag när jag hamnar i en situation? Vad är det som förstärker situationen? Vad är det som underlättar situationen? Och den här typen av resonerande kring det. Men då har man definierat det för någon nu, alltså i behandlingen då. Och så pratar man kring hur ska jag hantera det. Så det ingår som ett delfenomen. Sen finns det medicinsk behandling också, med olika typer. Det finns en uppsjö som passar olika av antidepressiva mediciner.
Som hjälper mot det.
Och då är vi där igen. Vad är det de gör då? Ja, alltså seriöst så är det, det finns ju olika, det påverkar olika transmittorsubstansnivåer i huvudet. Vad är det? Ja, det är, alltså, vi har massa kopplingar i skallen, och då, för att från ett neuron till ett annat, från en sladd till en annan sladd, när en tanke ska gå, så skickas det olika ämnen, serotonin till exempel, eller noradrenalin, eller olika sådana här ämnen. Och då påverkar man de nivåerna. Hur? vet man väldigt lite om.
Men man vet att. Men då blir det egentligen att man tar bort den här värsta ångesten för, ja, för när man misslyckas med sitt tvångs...
Precis.
Så att egentligen tar man ju inte bort själva tvångstanken, nej, eller handlingen, utan, nej, man bara minskar ångesten över det.
Ja.
Ja, men, jag förstår.
Och det är bra. Jag tyckte där fick du till det. För att du har sammanfattat vad det hela är. Mm. Det vill säga att vi kan ha dem här, men vi kan ha dem med ångest och vi kan ha dem utan ångest. Och alltså, allt men, eftersom vi sitter och pratar, mm, så märker jag, herregud, vad vanligt jag har. Jag kan inte åka förbi, jag har försökt i 10 år åka förbi en kyrkogård utan att tänka på en person. Och det är också som det här med att det är som den här gråa elefanten. Mm. Tänk inte på en grå elefant.
Ja, men då tänker man ju bara på det.
Ja. Ja. Men när jag har passerat kyrkogården, mår jag dåligt 100 meter längre bort? Nej.
Och fast det där är väl någonting annat, Mikael, ändå. Det är väl inte så himla konstigt om du har någon som
Men det är tvångsmässig tanke som kommer. Det är en tvångsmässig tanke.
Men det är egentligen det du borde göra i det läget, eftersom du nu inte mår dåligt över det. Det är att du bara accepterar att varje gång jag åker förbi här så tänker jag på den personen. Vad fint, vilken fin påminnelse. Och sen går du vidare.
Ja.
Varför ska du liksom försöka låta bli att göra någonting som du inte kan... Alltså det går ju inte.
Det var en bra idé.
Ja, så kan du göra nästa gång.
Ja, ska jag.
Så kan du komma till doktor Tilde.
Ja, det får jag göra flera gånger, tror jag.
Men jag har en fråga. Om man har ett tics, och nu tänker jag på så här att man kanske har något tics i ansiktet, att man gör någon rörelse med ansiktet eller att man kanske säger någonting eller gör ljud med munnen, kan det ju vara. Olika slags ljud. Ja. Är man då medveten om det?
Ja.
När man gör det?
Ja, det är man. Alltså inte hela tiden, men alltså du vet att det pågår. Det här är ju vanligt. Jag kommer på att jag ska säga att det här är alltså vanligare när det finns andra inslag också med missbruk, när det finns andra ångestkomponenter. Det är välkänt att liksom cannabis och sånt ger tics till exempel.
Jaha. Ja. Men för det är inte så att en människa går omkring och har ett fullt fungerande liv och mår super super bra, men har ett tics. Det kan inte vara så. Att man bara har isolerat ett tics.
Det är sällsynt. Ja. Jag hade en patient när jag gick läkarutbildningen på Karolinska. En guldsmed. Kuk. Hon sålde halsband. Och väldigt fin. Kuk. Halsband. Och så stod hon och visade dem. Kuk.
Men vänta först, nu, försöker du illustrera att
den här patienten kunde inte låta bli att säga... kuk och försökte på alla sätt smygare, säger det i mungipan. Vi hade en sån patient, men då var det väldigt, väldigt bara uttalat just de här vokala tixen.
Var det bara det ordet eller var det liksom...
Nej, det var bara det som jag hörde som hon uppgav då. Hon sökte ju för det här. Det är ju jättebesvärligt och hon var väldigt, alltså det krockade väldigt mycket. Det var det som verkligen, när man pratar om att svära i kyrkan, det här var verkligen en person som väldigt strikt jobbar i en guldsmedsaffär med iförd en kostym och glasögon och såg verkligen väldigt strikt ut. Det är ju bara min bild av den här personen.
Jo, men ändå, jag fattar vad du menar. Ja. Och plötsligt så
säger man kuk. Och det var väldigt, väldigt handikappande för henne. Och hon försökte gömma det.
Men hade
det.
Hon gjort det hela livet?
Hon hade gjort det sedan puberteten. Och då lärt sig på olika sätt. Och,
att försöka dölja det?
Ja, just det. Precis. Mm. Men hon försökte, man säger en kuk med mungipan. Men hon kunde inte låta bli att släppa ut det här lite då och då. Hon visste inte själv när det kom. Och där kan man verkligen förstå då. Men...
Du menar att hon inte själv visste... Hur går det till?
Alltså det kommer bara ut, det bara kommer. Kunde gå en kvart och sen så kom det igen.
Men det var varje dag? Det var inte så att det kom i skov, utan varje dag?
Ja, och ibland gick det 2 minuter, ibland gick 15 minuter, kanske ibland gick det 30.
Någonstans måste det ju vara någon koppling som inte... För du vet, alltså för att kunna säga ett ord så måste du ju tänka...
Ja, men den utlöses av en tvångsmässig handling.
Och hon kunde inte styra det?
Nej.
Men kunde ni hjälpa henne då?
Alltså, ja, det kunde man. Och då kan man... då var medicineringen inte så bra, men då det fanns även något som heter neuroleptika. Det dämpar den lite grann. Det fick ner frekvensen, men du blir lite seg av det. Trött. Så du blir... Det är det där igen. Jag kommer tillbaka till några filmer som jag tänker på med Jack Nicholson eller vad du vill. Man blir inte riktigt sig själv. Mm. Jag tänker, för jag kan verkligen, i de här det vi pratar om, så kan jag verkligen rekommendera Livet från den ljusa sidan.
Den har jag sett.
Ja, som
Livet från den ljusa sidan, det är när han...
Den belyser det här väldigt bra.
Det är en grann...
Han är författare och han har OCD full blown verkligen. Kan inte gå på skarvar och hit och dit och han måste ha bacon tillgjort av varje samma servitris måste servera honom och han är socialt fullständigt inkompetent. Ja, men, och sådär. Mm. Där får man en uppfattning av, även om det är gjort för film nu då. Mm. Och sen så finns det ju andra varianter och då tänker jag på Rain Man. Då kommer man in på en mer autistiska inslag som kan samexistera, vill jag bara säga. Så att sammantaget här, det är precis som du sa förut, att isolerade tics, bara till exempel vokala tics, är ovanligt. Utan det brukar hänga ihop med andra neuropsykiatriska störningar också. Men som sagt, de finns. Men det här exemplet som jag tog nu var för där var det väldigt, väldigt isolerat.
Men det var bara det att hon helt plötsligt sa...
Ja, könsord. Och sådär. Men där kunde...
Men hon hade ingenting annat. Hur kan någonting... Ja. Vad hade utlöst det?
Ja, det vet man inte.
Vi har ju fått en del mejl från föräldrar som är oroliga för sina barns olika beteenden, alltså tvångsbeteenden och tics och så. Behöver man vara rädd för att det liksom ligger någon slags oro hos barnet eller rädsla hos barnet eller trauma eller någonting sånt bakom?
Alltså i väldigt extrem situationer och folk som har varit med om krig eller svår misshandel så kan det ju finnas andra beteenden att man rycker till och man kan, alltså blinkar i ansiktet eller blinkar med ögonen och rycker i ansiktet i vissa situationer. Man är rädd för höga ljud och sånt där. Det är någonting helt annat.
Men vad kan du säga till, alltså jag har ju själv upplevt att barn har haft olika tics och sen så går det över.
Ja.
Men vad kan du säga, hur ska man hantera det som förälder när barnen får olika tics?
Alltså bara till att börja med så kan man bara fråga vad de gör. Man ska inte göra en jättesak av det. De flesta barn har såna här övergångs. Det är det vanligaste.
Mm.
Alltså det är ju så att som jag sa någonstans mellan en på 50 eller en på 100 får såna här som kan bli ett problem senare i livet. Men väldigt mycket större grupp har alltså små lustiga beteenden som kommer och går. Men de är inte lika så att säga enformiga så som de andra ticsen eller som Tourette's till exempel. Utan det är exakt ens ständigt återkommande och det här över tid, alltså de flesta har några månader här och sen var det borta och så byter man ut mot en annan och så vart det ingenting. Men när det blir lite allvarligt, det gör att det påverkar vardagen, det påverkar skolan, det gör att man blir retad, för det beror på lite hur fort det där går. Och då kan man väl liksom fråga lite vad du gör och hur det är och ta en diskussion, men jag tycker att man ska vänta i flera månader i alla fall innan man gör det till ett problem. För mycket av det här löser sig själv.
Men just med det barn som hade såna här, typ sträckt ut käkarna. Så här. Det hade ju varit konstigt om jag inte hade reagerat. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår. Är det fel? Men däremot ska man inte tjata. Det beror lite på hur man säger det. Men det är klart man kan kommentera en gång. Men jag tycker inte man ska liksom lägga för stor värdering på. Du får inte, du kan inte. Nu gör du så där igen. Men om man gör det, det beror på vilken situation man gör det. Om man gör det till exempel vid matbordet och sitter beteende, då får man liksom... Då måste personen kunna...
Nej, men det kändes inte jättefarligt. Men det kändes... Vet du vad? Jag tyckte att det kändes mer som en dålig vana.
Ja,
alltså så här, att man har börjat göra det och sen så tänker man inte ens på det. Så ungefär som att jag biter mig på insidan av kinden.
Ja men precis. Men vi kommer lite osökt in på... Liksom, nu har vi lämnat tvångshandlingar och tvångsbeteende och kommer in på allmänt beteende och saker som man kan styra och man bryr sig om andra alltså. Det är ju inte att peta sig i näsan vid matbordet, det är ju inte en tics, det är ju bara liksom ett dåligt beteende, saker som man inte gör. Är det skadligt för omgivningen att peta sig i näsan? Det är klart det inte är. Det spelar vi. Men tycker vi att 2017 i Sverige att det ser trevligt ut? Att någon sitter och käkar snorkusar? Ja, det gör vi. Det får man låta bli.
Nej, det gör vi inte. Vi tycker inte det ser trevligt ut. Du sa precis, ja det tycker vi.
Men
jag förstår. Men alltså därifrån, jag ska säga. Jag bekänner färg. Jag har otroligt svårt. Alltså så här, helt... irrationellt svårt för smaskljud.
Ja.
Tack för idag då! Ja. Nej men alltså på riktigt, du pratar om att peta sig i näsan, det är väl inte så himla många människor som sitter och gör det.
Alltså det är ju apropå tvångsmässigt beteende här nu, så kan man ju undra hur många i en bilkö som gör det.
Ja, det har du rätt i. Ja. Varför petar vi oss i näsan när vi sitter i bilkö? Kan du förklara det?
Ja. Vi tror på det hela taget att man är ensam, man sitter trygg, man tror att ingen ser och man gör saker, alltså vad man gör i bilar. Det här. Men det här är återigen, det är inte ett tvångsmässigt beteende. Vi får ju inte ångest om vi inte får peta.
Nej, precis.
Jag kommer tillbaka till det.
Det är
ju hela den grejen.
Beteenden som man inte får ångest om man låter bli, det är inte tvångsbeteenden och inte tics.
Ja.
Men, men då får jag bara fråga en sak. Detta nu med att jag tycker att det är så jobbigt när det smaskas mycket med maten.
Ja.
Det är ju inte någonting jag gör.
Nej.
Det är någonting som någon annan kan göra. Men som för mig är det nästan som om du hade... Alltså det är oerhört... jag kan inte höra någonting annat eller se någonting annat än just det. Är det också något slags tvångsbeteende över det?
Det är det nog inte, men det är ju gränsfall. Det är ju så här... Påverkar det då din vardag? Du reser dig upp och går. Jag kan inte sitta här längre. Eller så tänker du, ja, det är sista gången jag äter middag med den där. Eller äter lunch eller sådär. Mm. Och då har det inte stört din vardag. Men om det är så att ingen får smaska, ingen får göra, ingen får... Då plötsligt är du väljer dina lunchgäster utifrån hur mycket de smaskar. Och då börjar det, då blir ett lite tvångsmässigt beteende.
Ja, men då har jag det. Med smaskningar hos andra.
Ja.
Men det kanske inte är ett sjukdomstillstånd, men det är någonting som jag blir som stör mig att jag irriterar mig på för det är så ovärt. Ja. Det är en normal variant
det här ändå.
Ja, fast det är ju skitsamma. Varför ska jag sitta där och bry mig om hur andra äter? Det är väl inte mitt problem. Folk får väl äta hur de vill.
Nej, det får man inte. Jag brukar säga så här. Jag tycker att man får vara på vilket sätt man vill. Man får ha vilken politisk åskådning, man får hålla på vilket fotbollslag eller vad så länge det inte är på någon annans bekostnad. Och det är det ju då, om man sitter vid ett bord och petar sig i näsan eller smaskar och det ser otrevligt ut. Då plötsligt blev det på någon annans bekostnad. Och då kan man säga, hör du, sluta, lägg ner. Och ibland så är det ju så här att man bryr sig inte så mycket. Ja, den här personen kommer jag inte träffa igen. Jag var tvungen att sätta mig vid det här bordet för det var det enda som var ledigt. Jag ska gå om 7 minuter när jag ätit upp. Då låter man väl det sen vara. Men där kommer vi in på en helt annan grej. Hur säger man till en kompis, hörru du smaskar så att det är otrevligt, hörru du har så dålig andedräkt, hörru du. Så här, hur säger man till pinsamma saker till kompisar?
När någon har ett beteende
när någon har det här beteendet. Och behöver man då vara orolig för, ja men det är ett sjukligt beteende, ska man börja förklara bort det? Det tror jag inte man ska göra.
Men kan man inte, om man bara säger det på ett trevligt sätt? Jag tycker inte att det är så himla svårt att säga sådana saker.
Nej, men du är duktig på det. Jag skulle krypa ur skinnet. Men det enda
jag tycker om man bara gör det med värme och mellan fyra ögon. Man behöver ju absolut, man får inte göra det inför en massa andra människor. Utan man går åt sidan lite grann så ser man så här, kan vara jobbigt, men jag tänkte bara säga, du har lite kaffande direkt eller det är någonting.
Ja. Ja,
men tuggummi. Lite så här att man gör det på ett sätt som känns så här, jag bryr mig om
det. Ja, det är riktigt. Du är duktig på sånt. Jag är inte det. Jag skulle liksom, jag skulle låta bli faktiskt.
Eller så kan jag skratta och säga så här: wow, du tänker att de vill höra på andra sidan jordklotet att du äter. Och så garvar jag lite grann och så där.
Ja, men du är bra på det, alltså. Det visar att du fungerar i ett socialt sammanhang.
Men det handlar ju lite grann om omsorg, särskilt när det är närmsta, alltså när det är nära vänner och familj och sådär, att man säger, oj du har lite så här, tänk på det, ta ett tuggummi. Ja. Att man bryr sig om den och vad andra ska tycka om den när de sen går vidare ut i sin dag. Liksom.
Ja.
Men gud vad nu har vi helt spårat ur. Vi är inte alls på vårt ämne. Jag ville fråga dig en annan sak. Finns det någonting i det här, alltså finns det någonting, när tycker du att man ska ta tag i ett tics eller en tvångstanke?
När det påverkar vardagen, när barnet blir retat i skolan, när barnet kommer till dig och säger att jag har ett problem, jag skäms, eller jag ser att du går åt sidan och gör det här. När man har någon som liksom försöker har ett problem och försöker smussla med det och sådär, då tycker jag, i familjen då, man tänker, då tycker jag, men kan du låta bli eller kan du inte, vad händer då? Varför? Men då vill jag säga att att det är på det här sättet, att den här sjukdomen med tvångsmässiga handlingar och tvångsmässiga tankar beror inte på felaktig uppfostran. Det är inte om pappa har rykt eller rökt eller var dålig eller men i blir skild eller bytt skola. Det är inte så. Det uppkommer av andra skäl. Man vet inte riktigt varför, men det är i alla fall inte, ingen är skyldig till det här. Dessutom är det så att det här är ganska så vanligt. Man är inte ensam om det. Och det leder inte till annan svår sjukdom eller att man ska bli galen eller sånt där. Så blir det inte.
Ja. Och vad jag tror att det är viktigt ändå att du säger precis det. Att det finns liksom ingen som är skyldig till att det finns ett tics eller tvångsbeteende hos någon annan. Nej. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att man som förälder också tycker att det är skönt att om det dyker upp någonting så är det inte att man har traumatiserat sitt barn. Nej. Och framförallt, om det inte påverkar livet negativt.
Ja, precis. Och det finns hjälp att få och det finns en hel del. Och det finns hjälp både för akuta situationer, vilket är väldigt ovanligt att det ska behövas. Och då är det ju inte vokala tics utan det är mer motoriskt. Väldiga ritualer som man gör. Och man. Mm. Men sen så finns det ju alltså läkemedel tillsammans då med den här beteendeterapin och man kan lära sig olika motord och man kan lösa det. Så att det finns hjälp att få.
Mm.
Men det är väldigt viktigt också att man tar ett helhetsgrepp här och tittar efter om det finns andra funktionsstörningar som samexisterar. Mm. Det är väl det viktiga.
Mm.
Så att ta en första hjälp och sen säger man att det är ingen fara. Det är rätt klokt att göra.
Tack doktor Mikael.
Tack själv.
Du, vad roligt det är att vara igång igen.
Ja, nu är vi på gång. Jag tyckte det var ett trevligt ämne, lite speciellt förstås.
Ja, men alltså det rymmer ju allt ifrån att man bara är unik, att varje människa är unik, till att man faktiskt kan ha det jäkligt jobbigt.
Ja.
Ja. Så att lite skratt och en hel del allvar. Du, vi vill ha jättemycket kontakt med alla er som lyssnar, eller hur doktor Mikael?
Ja, det vill vi verkligen. Och vi har ju kört lite grejer så här även under sommaren, men lite kul. Och vi kan gärna fortsätta med små inslag och när vi får förnuliga frågor, så det ser vi fram emot.
Vi finns på Läkarpoddens Insta och sen så finns vi på läkarpodden@tv4.se och på tv4.se/läkarpodden som vanligt.
Mm.
Puss och kram!
Ja, kram så mycket.
Hej!
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.